الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلكم للإسلام بود من مي كريم ومن براد صادق وكموسى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هموني من برادر.
الحمد لله. دبارة إبراهيم وري.
الحمد لله.
الحمد لله.
الحمد لله. Vi tillbaka för ännu ett avsnitt och vi ska prata om ett ämne idag som jag vet att ni båda har pratat om mycket när ni har varit runt omkring och föreläst, och det är om hur man ska vara en produktiv eller en god kraft i samhället. Och det finns utan tvekan mycket att säga om det här ämnet, som i allt annat som vi kör. Men och som sagt, jag vet att ni har pratat mycket om det tidigare. Och ni brukar nämna, och det jag ville börja där innan vi kanske man går in på hur man kan vara en god kraft, så brukar ni också nämna att det är från islam, och egentligen är frågan, hur kan det vara en dyrkan och en god handling att avse att vara en god kraft i samhället man lever i?
Ska du köra du?
Sadek inshallah kan svara på det, men tänkte bara säga innan, så att jag inte glömmer sen, att jag vill tacka alla som har delat våran podd. För det har gett en stor effekt. Bara på senare tider är väldigt många som har skrivit till mig och sagt att de har kollat på podden och de är intresserade av islam. Mycket icke-muslimer som kollar på podden, drar nytta av den. Så fortsätt dela, fortsätt subscriba, likea, kommentera, visa era vänner. Vi uppskattar det väldigt, väldigt mycket. Ett stort tack till allihopa där ute. Tack så mycket allihopa. Jag vill bara säga det så att jag inte glömmer.
Verkligen. Vi uppskattar all respons som vi har fått, och vi hade ett ganska långt avsnitt sist också. Alhamdulillah, det var, fick god respons på det också.
Alhamdulillah, jättemycket bra respons.
I alla fall.
Innan jag svarar på frågan, jag vill bara kommentera varför vi har valt just att lyfta fram det här ämnet. För att det här ämnet är ju ändå ganska viktigt. Och vi har också märkt över åren hur folk, när de börjar lära sig om religionen och vill praktisera sin religion, att de missförstår vissa saker. Och bland de sakerna som har blivit missförstått är just den här grejen. Folk ibland får för sig att när de blir religiösa, då är det bästa sättet att vara religiös att bara dra iväg från samhället och bara bli som en, som man kallar det, eremit.
Exactly.
Bara gömma sig och du vet såhär, sköta mitt och du vet såhär, undvika människor. Och det här stämmer inte.
Och det är jättevanligt att man, eller många tänker i början.
Precis, och det är egentligen det är problematiskt, för när vi tittar och jämför när profeten sallallahu alaihi wasallam och hur han var med samhället, hur han var involverad i varje detalj i samhället, inte bara när i Medina-tiden, även Mecca-tiden, han brydde sig om vad som hände, pratade med folk. Vi har ett ganska bra exempel när han placerade stenen i Kaaba. Den kända berättelsen där de hade en dispyt kring när Kaaba raserades. Så de hade en ganska lång dispyt. Vem ska, när de restaurerade Kaaba, när de byggde tillbaka den, vem ska placera stenen i den?
Den svarta stenen.
Den svarta stenen. Så de hade en lång dispyt och profeten Salim kom dit och löste det genom att man fick lägga det på en tygbit och alla fick hålla en del av tygbiten och sen lägga den tillsammans på det sättet. Och profeten Salim var ju då den som la själva stenen. Och så var problemet löst. Men det är ändå ett sätt att vara medlem i samhället. Tänk om profeten Salim har sagt, nej vet du vad, jag, salamu alaikum.
Jag har ingenting med
saken att göra. Jag är inte en del av samhället utan jag bara lämnar. Det här är ett, i alla fall felaktigt tänk. Och det var det som vi märkte och påpekade kanske till varandra och kanske prata om hur viktigt det är. Och vi har ju den här kända hadithen där profeten sallallahu alaihi wasallam säger: al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khayru min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Att den troende som är bland människorna, är delaktig, vet, är i samhället, är och har tålamod med den skada som kommer. För oftast när man pratar att man är med människor, oftast det blir inte alltid som man vill och det blir alltid lite problem och lite kontroversiella saker som händer. Men att man har tålamod med det är bättre än den personen som, du vet, lämnar och inte har tålamod med det. Så den här hadithen lär ju oss att det är viktigt att vara en del av samhället.
Alltså grejen också, genom hela profetens biografi, om man läser den från början till slut, det här är någonting som spiras i biografin, att muslimerna, alltså profeten alaihi salam och hans följeslagare var en del av samhället. gjorde saker och ting som samhället också gjorde. Hjälpte till där det fanns möjlighet att hjälpa till, förbättra och liknande. Lösningsorienterade.
Mm.
Så det här konceptet att nu har jag blivit religiös, jag vill bara studera islam, var i moskén. Bara, med jobb då? Skola, plugg, familj. Det finns ju massa andra saker också som hör till dyrkan.
Mm.
Och det är det först. Jag tror att man måste förklara. Alltså, vad är dyrkan? Exakt, är dyrkan, är ibada bara att göra salat? Eller fasta ramadan? Bara att be bönen eller fasta i ramadan? Men det är inte riktigt så. Dyrkan, det är en bredare term.
Mm.
Det är allt som Allah tycker om. Allt som Allah är nöjd med och älskar. Och det är avtal, avhandlingar, yttre som inre handlingar. Och där finns just många saker som berör samhället, berör grannar, berör hur du är som vän, berör hur du är som förälder, hur du är som barn, hur du är som, alltså, låt oss säga, hur du är som kamrat i skolan exempelvis. Mm. Du kan hämta belöningar överallt, du kan dyrka Allah på så många olika sätt. Lär man sig det och rätta till sin avsikt i sina handlingar, så kan man faktiskt få belöning nästan för vad man än gör där ute.
Så hela ens vardag.
Ens vardag från morgon till kväll kan bli en del av en av dyrkan.
Det
kan
folk blir ganska chockade över det här. För att, jag kan säga så här. Den första hadithen som nämns i Imam Nawawis 40 hadither. Det är innam al-a'mal bi-niyyat. Att handlingar bedöms enligt med avsikterna. Och här har de lärda dragit ut en viktig dom. Och det är att vardagliga saker med korrekt avsikt kan förvandlas till dyrkan.
Mm.
Exempelvis du gör en god, vad som helst som du gör i din vardag. Du köper hem mat till din familj.
Mm.
Med avsikten att du vill khair och du vill ge sadaqa till din familj som också
du vill ge gott,
rekommenderat.
Du vill ge välgörenhet
och så vidare. Det blir en ibadah, det blir en dyrkans moment. Att du sover för att vakna till fajr.
Mm.
Och du tänker att jag ska sova tidigt med avsikten att jag ska vakna till fajr och be.
Att man orkar.
Så att jag orkar.
Så jag är inte trött. Fajr
din natt, alltså din nattsömn kan bli en dyrkan. För du har rätt avsikt. Att du äter mat, vanlig mat, som du ändå behöver med avsikten att du ska bli stark och orka med dagen och orka göra goda handlingar under dagen, att du själva ätandet blir en dyrkan. Så vardagliga saker som de lärde nämna blir en dyrkan baserat på den här hadithen. Så som Sheikh Musa sa alldeles nyss, alltså, dyrkan är mycket bredare än de dyrkan vi har lärt oss och är vana med.
Och många av de här dyrkan som man kanske gör var kanske gynnar andra också.
Egentligen, det är alltså, efter de här obligatoriska plikterna, den bästa formen av dyrkan är där andra människor gynnas.
Mm.
Är du med? Jag ska ge ett exempel. De lärda brukar ofta jämföra mellan en dyrkare, en abid, en person som ber ofta, fastar regelbundet och ger och så vidare. Så här, de här sakerna, och en person som har studerat islamisk kunskap och lär ut den.
Exakt.
Och de brukar alltid säga att den personen som studerar islamisk kunskap och lär ut den är bättre än den personen som bara sitter hemma och bara ber och fastar och du vet, gör saker som är begränsade till honom själv. Och när man frågar varför, då säger de nej, men den första personen, hans handlingar är bara för honom själv. Men den andra personen, hans handlingar gynnar honom och gynnar muslimerna, gynnar samhället. Så många gånger därför de lärde nämner att saker och ting som du gör som gynnar andra kan vara mer det kan ligga mer belöning där än att göra saker och ting som bara gynnar dig själv.
Ja, det är jätteviktigt.
Mm.
Men jag tänkte innan vi ska komma in lite på de grejerna också. Men jag ville ändå ta upp en punkt till Sadek, eller till båda två egentligen. För att många ser att jag lever i Sverige. Det är svårt att praktisera som muslim i det här samhället. Jag vill bara dra mig undan. Är det så här man ska tänka?
Vill du säga?
Det beror på alltså, vad han menar med praktisera.
Mm.
Om jag skulle säga så här.
Eller var en del av samhället snarare så kanske, i de här punkterna.
Då handlar det mycket om vad innebär att vara en praktiserande muslim? Vad innebär det ens? Om personen skulle mena, ej bror, det är fett svårt att vara praktiserande muslim i Sverige. Vad menar du? Jag kan inte gå och be alla mina böner i moskén. Ja, men det där kanske du inte alltid kan, även i ett muslimskt land.
Mm.
Man jobbar, man har skola, de ber ibland i skolan och så vidare. Det där kan jag förstå, om det är det man menar.
Mm.
Med att praktisera saker som finns i ens religion, låt oss säga fasta ramadan, be sina 5 dagliga böner, betala almosa, spara ihop pengar för att åka och resa på, alltså åka på hajj. Det går att praktisera. Är det alltid superlätt? Nej, men det är ingenstans i hela världen. Så att tänka att det ska vara superlätt, det är inte så. Det funkar inte riktigt så. Det kommer ibland vara svårt och ibland det kommer vara kämpigt. Och det är en del av livet att saker och ting ibland är kämpigt. Men att praktisera, om man börjar se det nu från ett större perspektiv, att vara praktiserande är också att kunna vara en god människa, en bra drivkraft, en lokal kraft, att hjälpa sig själv, hjälpa sin familj, hjälpa andra. Man kan praktisera islam varje dag när man går till skolan. Genom att man kommer i tid, man fuskar inte, man luras inte, man respekterar sina lärare. Man hjälper inte andra i klassen att fuska. För det här är någonting som folk kanske ser som en liten grej. Man hjälper sina vänner att fuska, man är fett schysst. Om du vill vara praktiserande muslim, nej. Du fuskar inte.
Hjälp dem att fuska.
Det finns en hadith om att det är förbjudet att fuska. Man får inte fuska, man får inte luras. Att vara en god vän i skolan, att inte mobba, att inte hjälpa vissa som mobbar någon, att inte vara delaktig i det. Att vara en bra klasskamrat. Här, du praktiserar din religion. Du visar en god bild av hur en bra muslim ska vara.
Subhanallah, jag bara mindes när du sa det. Det var en broder, han hade fuskat. Och klarat. Det är svårt, okay. Han kände att han var tvungen att fuska. Sen han fick höra den här hadithen om att fuska.
Att luras, ja.
Så han gick till läraren och han sa till honom att jag har fuskat. Och han uppskattade det ändå. Så han gav honom en liten komplettering att göra. Så
okay.
Alhamdulillah, han klarade det ändå.
Men det var ganska vanligt när jag gick i skolan. Alltså, jag ska vara ärlig, en majoritet, ingen diss mot någon, men det var så. Alltså, många fuskade när det handlade om inlämningar. Vissa tog ju, sen kom de ju upp med ett system nu. Nu finns det ju ett system att de kan se, det finns program där de kan se om du har tagit, snott ditt projekt eller din inlämning från någon annan. Men på den tiden, det var inte så. Så folk kunde fuska på prov. Alltid innan nationella proven var det någon
kotte
där ute som hade fått tag i det. Hur? Tills idag, jag vet faktiskt inte. Men på något sätt läckte det. Och folk hade svaren. Vill du vara en praktiserande muslim? Du gör inte sånt här. Jag vet att vissa kan tänka som här: men brorsan, det är bara skolan, det är inte islam det här. Strunt i det, det är bara skolan. Det är inte moské eller Allah eller Koran eller profeten. Det är ingenting som vi läser i Koran och islam. Jo, det är exakt det vi läser i vår religion också. Att man luras inte, man mobbas inte, man fuskar inte, man respekterar sina lärare. Idag det är många jag hör i skolan och många som inte respekterar sina lärare. De är skoltrötta, de tänker att jag förstör lektionen. Men faktiskt, vissa har kommit dit för att plugga och lära sig. Det finns många människor runt om i världen som bara önskar att de fick gå till skolan och plugga gratis till och med. Och till och med ibland får vi ju bidrag till och med för att plugga och studera.
En fråga var, påverkar inte också, tänk dig att om du går på en universitetsutbildning till exempel, du läser till ett specifikt yrke, vi säger du läser till lärare och du fuskade genom utbildningen. Är en sen när du jobbar med det, påverkar inte det hela din försörjning?
Det kan påverka din försörjning, att den ska vara helt halal. Absolut. Det här var läraren nämnt. Man ska vara väldigt försiktig. Och speciellt om man inte ens har kompetensen till det. Låt oss säga att jag har kompetens till att vara lärare. Sen man fuskade på vissa små saker. Det är också förbjudet. Men låt oss säga att någon gör det. Eller att någon fuskar sig fram till att bli en läkare. Eller liknande. Något väldigt allvarligt. Där du inte har kompetens. Du har med människors liv att göra. Nej, där ska du... Du ska gå åt sidan, du ska inte göra det här. Det är så ett samhälle som är korrupt egentligen förstörs. När folk ger bra anställningar till sina släktingar eller liknande. Och de har inte kompetens för det.
Och de som har kompetens sätts åt sidan.
Men Musa, bara fråga. Vuxenvärlden då, din exempel det var skola. Jag tänker, hur kan vuxna fuska, allt det där? De har ju samma grej.
Det var även när jag pluggade i universitet, det är vuxna.
Nej, jag tänkte mer folk som jobbar och...
Vi kan ta jobb som exempel. Samma på jobbet. Det är exakt samma sak där. Man ska inte fuska med tiderna. Många, om inte det är jobb där man måste checka in och checka ut och sånt, att man kommer lite för sent. Man går lite för tidigt. Det är chill, det är lugnt, det är latch. Det är inte värsta grejen. Du vet, 5 minuter, 10 minuter. Men räkna alla de där 5-10 minuter, halvtimme hit, halvtimme dit. Det blir till slut flera dagar som du inte har gått till jobbet, vilket du får pengar för när du är där. Och en muslim ska hålla sina avtal. Det hör ju till hycklarnas drag, den där hadisen. Att hycklarna, det finns ju vissa egenskaper som profeten sallallahu alaihi wasallam har nämnt att de har. Och bland dem är när de har avtal, de bryter det. Och när de talar, de ljuger. Ja, överenskommelse, och de bryter sin överenskommelse. Så även på jobb. Och en annan grej som kan hända på jobb, vad är det? Låt oss säga man jobbar på ett jobb och det finns, låt oss säga, en burk med vissa pennor i. Man tänker, det är ändå många pennor, jag tar en bara. Om man inte får lov att ta någonting därifrån, eller att det är någonting som är en oskriven lever, så alla vet att man får ta en frukt när det finns frukt på bordet. Det här vet allihopa. När du kommer till jobbet, man har en fruktskål, man tar en frukt, man behöver inte fråga. Men låt oss säga där du faktiskt kanske behöver fråga, låt oss säga någon penna, någon annan grej, fråga. Man kan inte bara ta grejer. Eller ni kanske har varit med om, ni har hört om, alltså om ni har varit med om det är tragiskt, sådana här grejer där vissa kollegor trampar på dig verkligen, alltså inför chefen, och får dig att se dålig ut bara för att man själv ska se bra ut. Det här är jättevanligt. Man vill visa sig bättre än de andra, inte genom att man är duktigare, utan genom att man trycker ner på de andra. Det här har hänt mig i vissa jobb. Det är inte bra. Man ska vara en god kollega, sprida en god aura, en god energi, komma till jobbet, få folk att vara glada, få folk att känna sig trygga, att de är trygga med det de säger till dig. Om de pratar någonting privat med dig, det är inte att man ska gå och kackla runt om alla de här grejerna. Eller att man inte ska vara delaktig när folk runt fikabordet sitter och baktalar andra kollegor. Det är jättefult. Man är ju kollegor, man ska tillsammans försöka ta upp det här företaget eller den här fritidsgården eller skola eller vad den är. Och vad gör man? Man pratar dåligt om varandra. Dåliga ord, man ska inte ens säga dåliga ord till sig själv, om sig själv. För det kan påverka en att hela tiden prata negativt om sig själv eller om sina kollegor eller om arbetsplatsen. Så även här kan man vara en bra muslim, praktiserande muslim. Komma till jobbet och vara ärlig. Som jag sa, hålla tid. Om de har ett kylskåp, ibland folk har hämtat sina egna grejer dit. Man kan inte bara ta som ibland. Han bara, jag kom dit, jag tog från tårtan. Det var någon annans tårta. Kan det vara det? Sen han bara, de blev arga på mig. Jag bara, bror. Jag sa till han, bror, det funkar inte så här. Så där kan du vara en praktik. En annan, jag måste bara nämna det. Du vet, ibland när man kommer till jobb, man är muslim, alhamdulillah, praktiserande. Men man vill så här... Istället för att kunna diskutera en sån grej och få det till ett skönt klimat att man faktiskt ber och gör de här grejerna, man blir en awkward person på jobbet. Och man tänker, de här, de förstår inte mig, jag jobbar min grej, och så ska man be typ där folk kanske ska gå förbi. Man gör inte så här.
Men jag tror det kan vara, vet du vad jag tror det kan vara? Jag har tänkt på det mycket. Kanske det är en försvarsmekanism hos vissa, att du vet så här, för att du vet, jag ska vara stabil nu för att inte någon ska typ attackera mig eller vara... Så gör jag på det här sättet, men det kommer bli, som du sa, det kommer bli
konstigt,
konflikt istället av det. I slutet av dagen.
Jag tänker så här. Jag lovar dig, om du är en bra arbetare. Du är fett soft, alltså. Du är schysst, du är snäll. Du är trevlig. Du gör ditt jobb också. Det finns även en annan hadith om det, att profeten sallallahu alaihi wasallam har nämnt en hadith att Allah älskar att ifall man gör någonting, att man gör det ordentligt. Du blir bra i din profession. Du gör det ordentligt, ditt arbete. Inte du kommer dit, du fuskar på arbetet, du slarvar, du latchar, alltså. Du försöker lura din chef, men Allah ser dig. Står du? Allah ser din lön som du får och för vad du har gjort.
Så om du gör ditt jobb ordentligt och du försöker perfektera det här är något som kan... Allah älskar.
Ja, Allah älskar det. Förstår du? Så jag tror med största sannolikhet är man på det här sättet att många på arbetsplatsen inte kommer ha problem med om du ber. Inte kommer ha problem med att du gör vissa religiösa moment på din rast eller liknande. Jag tror inte att folk, men är du keff? Är du dålig på jobbet? Och håller på att tjafsa och jiddra och sen är plötsligt jag ska gå till fredagsbön. Va? Förstår du? Men det är så som har hänt i vissa skolor. Alltså jag har blivit inkallad till en skola, jag behöver inte säga vart. Den lärare har sagt till mig, Musa, du som har studerat islam och sånt, kan inte du komma och predika här på skolan? Jag bara, vad har hänt här? Hon säger att det finns vissa muslimska elever. Det betyder inte att det är så överallt. Men de har gjort kaos. Och sen säger de, vi vill gå på fredagsbön. Det funkar ju inte sådär. Du kan inte göra kaos och sen säga, hallå, ursäkta, bara så ni vet, jag ger salat till Allah, jag ber till Allah. Nej, visa det också i dina handlingar. Visa det i ditt beteende. Det här är bara några exempel på hur du kan vara en praktiserande muslim på jobbet. Dela med dig av det du har. Om du kommer med någonting, dela med dig till de andra också. Emil,
du ville säga något?
Nej, just där ni var inne på det här med när man ber, att man ska be någonstans där alla ser, eller man ska göra en markering av det. Jag tror man måste avdramatisera det lite grann. Att du ber, någon kanske kör mind health, eller vad heter det?
Mindfulness.
Någon annan kör. Du vet så här, det är olika. Folk gör olika. Så känn inte, folk känner kanske också att men nu jag ber, jag kommer bli utpekad, alla kommer prata om mig, så man hamnar i det läget innan någonting har hänt. Man går händelsen i förväg lite grann. Ta det lugnt, säg bara att jag ber på ett sätt som är lite vanligt, avdramatiserade. Mm. Och då kommer folk förstå, speciellt som Sheikh Mosa sa, om du är en bra arbetare och du är skön och du är schysst och du är reko och du hugger ingen i ryggen, mm. du snackar inte dåligt om någon runt kaffebordet. Man måste, du vet, så här, tagga ner lite om jag säger sådär.
Jag tror att många kan uppleva det som lite jobbigt, just för att Sverige är så sekulärt att det blir nästan, man kan nästan få en konstig reaktion ibland när man säger man ska be. Du vet, till exempel som folk som har varit och pluggat till exempel i USA och grejer. Alltså det är en helt annan inställning till att be. Till exempel. Alltså folk har kanske en annan förståelse för att du ska
man
gå
man ska
be.
Vara försiktig med att ta Sverige som samhälle och i din arbetsplats eller på individnivå. Mm. För många gånger, vad händer? Du får en bild om alla i Sverige si, alla i Sverige så, alla i Sverige gör det ena, alla i Sverige det andra. Alla kommer skratta åt mig eller peka ut mig när jag ber. Mm. Du går dit, folk är ändå schyssta. Mm. Alltså, de kanske inte håller med dig eller aldrig hade bett med dig. Men de säger ingenting till dig. Speciellt inte ditt ansikte. Sen om de säger någonting bakom din rygg, det gör ju alla nästan överallt. Vad ska man göra åt saken? Mm. Men man får för sig att man hamnar i sån här... Alltså man hamnar i så här försvars, som du sa, försvarsläge, försvarsmekanism innan någonting har hänt ens. Och det jag tänker, men
och det är därför jag tror att vissa hända. Kanske blir lite så här,
men låt det hända. Om någon reagerar, om någon gör det på ett så här lugnt och fint sätt. Mm. Om någon skulle reagera, ta det där och då. Mm. För att nu, vad händer istället? Istället för att du ska vara, alltså, du ska vara den skumma för att du ber, du blir den skumma för hur du beter dig när du ber. Exakt. Och då har du redan satt dig i facket ändå, oavsett. Du blir ändå skum i slutet av dagen.
Nu kan det också vara så att vissa chefer är väldigt hårda. Vissa arbetsplatser är ganska strikta med saker. Men jag tänker så här. Att om man verkligen förklarar till chefen vad bönen har för effekt. Mm. Och jag brukar också säga till folk. Lyssna, ha redan wudu. Alltså var förberedd. Säg inte jag ska be sen du försvinner 25 minuter. Nej, var förberedd. Vet ungefär vart du ska be, qibla, vart Kaaba-riktningen ligger. Var förberedd så att inte bönen tar väldigt mycket tid.
Exakt.
Bröder, jag lovar, jag har förklarat. Så en gång jag var på en jobbintervju. Så han gillade mig allting. Så jag går hem, han ringer mig. Han bara, faktiskt du var bra, vi vill ha det för tjänsten. Jag bara, lyssna. Jag vill kunna be en halvtimme varje fredag. För det var fredagsbönen som var lite så. Han bara, inga problem, det kan vi ordna. Förstår du? Är du med? Det kanske inte funkar för alla.
Vet du vad man vill? Man vill säga till dem, till chefer och sånt. Vad ger det för effekt om jag får gå och be? Mm. Jag kommer, du vet, först och främst, jag kommer komma in i egna tankar. Du vet, att, men det är ändå för bön för honom, för en som inte förstår riktigt. Han kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Mm. Den här meditationen vi gör, om man kan kalla det så. Alltså att vi, du vet, finner ro, hämtar energi, hämtar lugnet i oss själva för att få tillbaka vår kraft och allting. Vi ber till Gud om den här kraften och allt för att sen komma tillbaka till jobbet och göra jobbet ännu bättre än om vi blir tillsagda, nej du får inte be, nej du får inte så. Vilket kommer göra många av dem som arbetar ledsna och kommer känna, nej jag vill be och vad är det här? De kommer bara känna sig inträngda i ett hörn. Det här är det största som finns i deras liv, du vet, bönen, Gud. Ge dem den. Och de kommer att arbeta, inshallah, om Gud så vill, ännu bättre. Exakt. Och kommer att känna, abo, min chef, de är fett softa, jag kan be. Men låt oss säga att man har sin rast, då kan man ju be. Man kan hitta ett ställe att be på.
Exakt.
Och det här är någonting, ibland vissa också muslimer är väldigt så här, rädda för att ens prata om bönen. De är rädda för att visa sin religion.
Man skäms, många skäms.
Ja, de skäms.
Det är sanningen.
Nej, men det är det jag säger. Alltså man skäms för att göra. Varje gång jag testat, pratar bara, säger, ja, men vet du vad, jag vill be fredagsbönen. Okej, inga problem, vi löser det. Du kan komma tillbaka senare. Exakt. Du kan
det är fel att skämmas. Det är fel. Folk ska inte skämmas av sin religion.
Och det du gjorde, jag tycker att av min erfarenhet med arbetsgivare och sånt, jag tycker det bästa är att vara tydlig från början och prata med chefen innan kollegor och allt. För vet chefen, då behöver du inte heller tänka så mycket på vad dina kollegor säger. Du har snackat med chefen, det här är vad som för min del. Och då är det ofta så här, men det är inga problem. Mm. Vadå, någon går ut och röker i 5 minuter och någon försvinner på det här.
Toaletten.
Ja, toaletten i 5-10 minuter kanske. Mm. Och jag gillar också på svenska universitet till exempel, det finns alltid ett andaktsrum. Och så. Det underlättar mycket faktiskt. Mm, faktiskt. Ja. Folk går in och gör allt möjligt. Men du kan alltid gå in och be. Det tar bort också lite det här att det skulle vara konstigt att gå iväg och be något, för det finns ett rum för det. Jag ville bara komma tillbaka lite till det här med utmaningarna att vara i Sverige. För att sanningen är, det finns ju vissa utmaningar med att vara praktiserande i ett land där inte islam är
normalt.
Och vissa saker har blivit tuffare med åren. Sen är mycket drev mot muslimer.
Ja, sånt
man bemöts ibland av väldigt så här, skeptisk... vad ska man säga? på ett skeptiskt sätt när man säger att man är kanske är praktiserande. Och ibland när man, vi pratade om det här i extremistavsnittet, att om man möts kanske på ett visst sätt, då drar man kanske sig lite tillbaka och kanske själv blir lite mer så här. Men samtidigt, jag tänker att det är väl ändå mycket saker i Sverige som fortfarande är lätt. Det är ändå vissa saker som har underlättats för oss att praktisera.
Alltså Sverige, alltså, som sagt, det finns utmaningar. Islamofobi finns ganska mycket och så vidare. Men som Sheikh Musa var inne på, det finns ingenstans i världen där det inte finns utmaningar. Alltså, som Allah nämner i versen, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Att tro verkligen människor att de ska säga bara vi tror på Allah Azza wa Jal, utan att genomgå prövningar.
Mm.
Så prövning är en del av livet. Det kommer med paketet liksom. Speciellt om man är troende och muslim. Och ju mer troende man är, desto mer prövningar man får man i livet. Så man ska inte tro, alltså, man ska inte heller tänka okay, men det är prövningar, jag stannar bara hemma. Är du med? Förutom vissa prövningar, men det är inte det vi pratar om just nu. Vi pratar om prövningar i att yani, vara i samhället. Det kommer alltid finnas, och det har alltid funnits. Även profeten sallallahu alaihi wasallam
under hans tid, alltså,
vem genomgick mer prövningar än profeten sallallahu alaihi wasallam och hans följeslagare i Mekka? De blev ju väldigt mycket prövade. Och ändå, det var ingen ursäkt att profeten sallallahu alaihi wasallam inte skulle gå ut och typ så här, lära folk om islam och kalla till islam. Tänk om han hade bara sagt, nej men vet du vad, det ska vara hemma, det är massa prövningar.
Det är massa prövningar ute.
Så det måste man tänka på. Och sen man måste också vara lite optimistisk. Alltså, profeten sallallahu alaihi wasallam brukade tycka om optimism. Kan ju hibbul fa'al. Och man får se saker, tyvärr vissa människor är lite, glaset är halvtomt. Är du med? Och vissa människor är glaset är halvfullt. Och man får nästan försöka tänka på att glaset är halvfullt, att det finns ändå massa bra grejer. Du förföljs inte, ingen kommer låsa in dig på grund av din tro, som det har hänt genom tiden för vissa muslimer. Ingen kommer typ så här, hindra dig från att be bönen i moskén. Ingen kommer hindra dig från att fasta. Det är massa grejer du kan göra här. Sen också, du har massa grejer som Sverige erbjuder som de är bra på. Du har gratis utbildning som Sheikh Musa sa. Att folk kanske hade, folk flyr från andra länder hit bara för att få den här gratis utbildningen. Folk betalar för den. Jag har kollat ibland, du vet. Jag vet inte om ni har sett det, när man söker antagning.se och kollar längst ner. Det står om du inte är EU-medborgare. Den här kostar typ 50 000 per termin eller 100 000 per termin. Så fan, du får det här gratis. Inte bara det, du får bidrag för det.
Du får bidrag också, det är inte bara att den är gratis.
Så det är ändå högkvalitetsutbildning som du får, som är helt gratis. Sjukvården, gratis skola, inte bara universitet, gratis skola. Alla de här sakerna är positiva saker. Så att jag tror folk måste tänka lite på ett sätt att men glaset är halvfullt, det finns ändå bra grejer också, det är inte bara negativt. För att jag kan förstå lite grann psykologiskt sett, att om man bara ser de negativa aspekterna, då blir det lätt att bara så här, dra sig tillbaka och bara gömma sig. Men man får,
men har inte också nämnts att man alltid, att profeten sa sen har sagt att du ska kolla på de som har det sämre än dig.
Precis.
Och vi behöver inte gå tillbaka i historien, muslimer idag i olika länder yani, sätts i koncentrationsläger, fängslas för att de ber i moskén. Och så även om vi kan stötta på motgångar, så är det inte
den formen av motgångar.
Inte den formen av motgångar. Precis.
Nej, det stämmer. Och sen generellt, som jag säger, man ska vara positiv så här, typ, och aldrig ha det här tankesättet. Det här brukar jag varna för mycket i mina föreläsningar och när jag pratar med folk och så vidare, att inte, många kanske blir så här pessimistiska och blir väldigt negativa och säger allt är kefft, allt är dåligt, allt är ena, allt är andra, allt är bara kaos. Stopp. Det här profeten sallam har varnat för. Han sa, man qala fasada an-nas fa huwa afsaduhum. Att den som säger att allt är dåligt, människorna alla har blivit dåliga, han är den värsta av dem. Han är den värsta. Varför med sitt negativa tankesätt?
Sprider dålig
energi, dålig aura. Och helt tvärt emot det profeten sallallahu alaihi wasallam kom med. Alltså kan ni tänka er, profeten sallallahu alaihi wasallam, jag brukar nämna det här som ett exempel, vilken nivå av optimism han hade. När han skulle göra umra, i den kända berättelsen om Sulh al-Hudaybiyah, när de gjorde det här fredsfördraget vid al-Hudaybiyah. Tanken var att han skulle göra umra i Mekka, men Quraysh stoppade han på vägen. Så när de stoppade honom, så skickar de olika budbärare för att göra lite, alltså lite förhandla om olika saker. Hur ska vi göra? Ni får inte komma, vi vill komma. Du vet, det var ganska långt fram och tillbaka. Så till slut kom en man som heter Suhail. Suhail ibn Amr, om jag inte minns helt fel. Men så hela han. Vad säger profeten sallallahu
alaihi wasallam?
Laqad sahala amrukum. Bara från hans namn, att hans namn är en variant av sahal, som är enkelt. säger han att okej, nu har vår angelägenhet förenklats. Titta, positiv, optimist, khalas, nu det här kommer läsas inshallah. Och sprider det bland sahaba också, så att alla får en positiv aura, positiv vibe, att det går framåt. Och inte bara det, när de hade det dåligt, väldigt mycket dåligt, så brukade profet sallam utlova profetior där han säger att muslimerna kommer att spendera romarriket och Persiens skatter för Allahs skull. Inte, kolla, profeten sallam säger inte det här i ett tillfälle där alla har det bra, folk har precis käkat. Han säger det när de har det som svårast. Alltså, och det finns ett syfte här. Att sprida positivism, att vara positiv, att sprida en positiv aura när det går som dåligt, så att folk ändå får hopp, folk ändå har en ork att fortsätta, folk ändå har något att se fram emot.
Man älskar såna här personer. Alla som har träffat på såna här personer.
Du brukar berätta
om grejen i profeten a.s. biografi, så finner man inte ofta att han nämner problemen, utan han kommer med lösningar. Och sen finns det ju problem. Det finns problem mot muslimer i Sverige. Inte bara mot oss som minoritetsgrupp, även mot invandrare. Det finns ju rasism och islam och hat och liknande. Men alhamdulillah, det finns också muslimer som försöker bekämpa det här. Till idag så står det fortfarande mycket fel om islam i skolböckerna, exempelvis. Så det finns ändå muslimer som är driftiga och försöker att motarbeta rasism, motarbeta den här skeva bilden folk har av islam och islamhat som finns och liknande. Och det tycker jag om. Jag tycker att fler borde bli kunnigare i det där och faktiskt arbeta med de sakerna på bästa sätt. Och inte bara hejvilt, bara för att man vill lösa ett problem. Utan nej, problem löses inte hur som helst. Utan det ska vara folk som har kunskap i de här ämnena och försöker också kunna avväga, att de ska kunna avväga mellan nytta, vad som ger mest nytta just nu och vad som kanske ger oss skada. Exakt. För i vår religion, att hindra en skada, att hindra att vi skadas av massa saker, kommer före att uppnå en nytta. Så det finns ju, jag vill inte att någon kollar på programmet och tänker, bror, det finns mycket problem som våra systrar till exempel med hijab får motstå i arbetsmarknaden. Hur kan ni sitta här och säga att allting är chill? Det är inte det vi säger heller. Men vi vill vara optimistiska. Och vi vill, okej, när det väl sker att en tjej med hijab inte får jobbet på grund av hijab och det här var orättvist, då är vi för, vi backar de som tar det här till rätten och gör en stor sak av det. Varför inte? Det är vårt land, jag är född här ju. Jag har rättigheter som alla andra.
Precis, och just det där att man kan vara positiv och optimistisk och det betyder inte att man blundar för problem. Men det kanske ger dig också energi att lösa problem.
Precis.
Om du sitter och är pessimist och nej, det går inte, och det är inte oftast de som kommer komma med lösningar.
Då mår man bara dåligt och sitter hemma i sängen
och gör så att andra mår dåligt. Det är också det värsta nästan. Det när man är med någon som är optimistisk, man blir själv så lite. Ibland när du är med någon som är motsatt, du blir påverkad.
Man ska hänga med positiva personer, motiverande personer, driftiga personer. Jag märker att det påverkar en mer än någonsin. När folk runt omkring dig ser saker från ett gott perspektiv, från ett soft perspektiv. Alltid hittar lösningar. Så här, riktigt motiverande. Och när jag har träffat sådana, det har varit så här, wow, mashallah, tabarakallah, hur de ens kan vara på det här sättet.
Det är det, man blir fascinerad av så. Varje situation de
det löser sig.
Det löser sig.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Allah är karim. Subhanallah. Jag fascineras av de människorna faktiskt, som jag ska vara ärlig.
Jag tänkte, om vi går vidare lite till hur man rent konkret kan vara en god kraft. För att vi var inne lite nu till exempel på studier.
Jag nämnde i skolan, exempelvis. Jag nämnde jobbet. På jobbet. Även, om jag kan lägga till en grej, även att en familj som familj har ett ansvar beroende på hur familjen är i hemmet, kommer spegla sig också hur barnen är i skolan. Trasigt hem ger trasiga barn, eller hur? Om de får stryk hemma exempelvis, de blir illa behandlade psykiskt, fysiskt, på alla möjliga sätt. Det är inte så att de kommer gå och vara, du vet, världens bästa barn där ute. Det kommer sätta spår i barnen. Och det kommer också att visa sig sen kanske i skolan hur de är med andra barn där ute. Så det är också viktigt att familjens roll och att man mår bra i sina hem. Och här praktiserar man också. Att vara god mot sin familj, det är att vara praktiserande. Att lyda sina föräldrar, vara praktiserande. Att, vad sa profeten sallallahu alaihi wasallam, han hör inte till oss den som inte visar vördnad till våra äldre och barmhärtighet till våra yngre. Så det hör också till barmhärtighet. att vara god mot sina barn. Ni läste ju om det här häromdagen. Tragedi. Knivhugger sina barn, kastar ut dem från balkongen. Alltså, så fort jag hörde det, jag kände direkt att det här, man är inte frisk. Det är inget friskt beteende. Men generellt, det finns folk som, även om de skulle kanske vara friska, hugger sina barn, slår sönder sina barn, misshandlar dem psykiskt, fysiskt, alltså verkligen förtrycker dem. De här är en del av dem som förstör samhället. Det får man absolut inte göra. Man ska motivera sina barn, peppa sina barn, få dem att känna att de är delaktiga i samhället, att de kan klara, kan lyckas, inte komma emot som du kan inte, du kommer aldrig gå i det här landet, det går inte för sådana som dig. Jo, det kommer att gå. Om det inte går idag, det kommer att gå. Man måste göra någonting. Så även i hemmet kan man praktisera och vara driftig genom att det kommer att spegla sen. Tänk dig ett hem där ett barn växer upp med föräldrar som är driftiga. Det kommer att påverka barnet. Precis idag, jag lyssnade på en föreläsning som handlar om hur barn härmar sina föräldrar. Mer än vad föräldrarna säger till dem att göra. Om de ser att föräldrarna är driftiga och gör fullt med bra saker och kanske pluggar eller går och jobbar och kämpar och sånt, det kan smitta av sig på barnen att de också vill vara på det här sättet. Så familjen. Och sen kan ta en sista grej.
Jag vill bara lägga till den, för jag tycker det är extra viktigt. Jag vill poängtera det, för att i dagens samhälle när vi pratar om alla utmaningar vi har, att man har ett tryggt hem att gå tillbaka till som man stärks och får självförtroende av. För att vi ska ärliga, alltså, i vissa lägen, vissa situationer, vissa forum, om man kan säga så, det är inte så att man kommer därifrån med jättemycket självförtroende. Så att om man har en stark identitet, en stark personlighet, självförtroende som har byggts upp ända sedan man var barn, det här är jätteviktigt, speciellt i att tackla de här utmaningarna som vi har. Är du med?
Att man pratar om dem i hemmet. Jag brukar prata med mina barn om det, vad som händer i samhället, hur tänker ni, hur resonerar ni kring det här. Sen jag kollar vad de har, kanske lärt sig någonting från YouTube, de har lärt sig någonting från något annat ställe i skolan. Det är viktigt att man pratar om det för att kunna diskutera sådana här saker. Och att ett hem är, att det finns mycket kärlek i ett hem, mycket harmoni, mycket barmhärtighet, en närhet till Allah, närhet till religionen. Så det här är jätteviktigt, självklart. I hur han sen utvecklas till att vara en driftig muslim. Så att inte han kommer hem och blivit religiös, sen föräldrar sig, varför hoppar av skolan, varför hoppar av jobbet, varför hoppar av, vad är det här för något? Vad är det för muslim?
Exakt, och det var lite det här med till exempel hoppa av skolan, hoppa av jobb. jag ville komma in till lite.
Jag vill bara nämna en sista grej om det, okej, det här med, du sa hur kan man vara, hur blir man driftig, hur blir man bra? Vi hade en annan föreläsning, jag och en broder, där handlade om folk som, om psykisk ohälsa och folk som vill må bättre. Och där nämndes det att ibland man säger till en person som mår jättedåligt, typ så här, ja men börja be, vissa säger så, börja be, allting löser sig. Det räcker inte. Börja be, absolut. Skapa en relation med Allah. Kom närmare Allah, absolut. Gör dhikr, fasta, alltså ominns Allah, fasta ramadan. Var religiös, jättebra. Men samtidigt, mycket handlar om vilka rutiner du har i ditt liv.
Exakt.
Rutinmässigt, vad du äter, inte äter, hur du sover, inte sover. Men den tredje, den här sista punkten jag ville nämna, det var vilka du omger dig med har en enorm, enorm effekt på om du kommer vara driftig och bra muslim och en produktiv kraft i samhället eller inte. Vem har du bredvid dig? Och varför sa profeten alaihi salatu wassalam, Elmaru ala din khalili, en person är på sin väns religion, han kommer vara som sin vän. Och i den andra hadisen att man ska verkligen se till vem man tar som vän. Och sen gavs en liknelse, eller hur? En god vän är som en parfymförsäljare. Som när du går till honom, kanske han ger dig parfym. Eller du går därifrån med en god doft. Till skillnad från en dålig vän som är som smeden. Du går dit, du får en dålig doft. Eller att dina kläder, du vet, har kommit ett eld på kläderna eller liknande. Du har fått hål i kläderna. Så är det med din umgängeskrets. Är de softa, driftiga, motiverande? De är såhär, ja, tummen upp. Du kommer med största sannolikhet att bli som dem. Är de åt andra hållet, att alltid bara knas och bara sitta och flummar måndag, torsdag. Tänk er att folk sitter och flummar måndag, torsdag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Vad händer? Det är klart att livet sen, det kommer inte vara, hur ska man vara driftig?
Och sen när någon vill göra något, man säger, vart ska du någonstans?
Man drar ner han. Man drar ner han. Vart ska du någonstans?
När du säger det där, många gånger man kollar på olika grabbgäng. Alltså, det är de jag ofta har mest kontakt med. Du märker att de här, hela gänget är driftiga. Alla har något att göra. De träffas på kanske lördagar bara och fikar. Men sen måndag till fredag, de är någonstans och driftar och håller på. Och sen de andra, du märker också att om en är på ett sätt, 90% chans att resten är på samma sätt. Att de chillar bara som du beskrev precis. Gör ingenting på dagarna. Kanske går i skolan lite halvt eller det ena och det andra. Men det är så exakt som hadithen nämner, att man är verkligen på samma stil och samma manhaj och samma, vad heter det?
Samma väg, samma metodik.
Samma bana som de man umgås med.
Precis.
Så du frågar dig hur okej, nu till exempel en person som lyssnar kanske tänker, ej det är sant, man ska vara driftig, man ska vara produktiv. Det är en del av att få belöning, det är en dyrkan i sig att göra de här goda handlingarna. Som nämnts i en hadith, att bland de bästa av handlingarna att skapa moment av lycka till en annan troende. Mm. Bland de största av handlingarna att ta bort en handling som man faktiskt kan hamna i paradiset för, att ta bort besvärligheter från marken som stör, du vet, på kanske det finns någonting som stör på gatan, det ligger där, splitter eller något som är farligt, att man kan skjuta undan det från vägen så att folk kan gå där, djur kan gå där och liknande, fullt med goda handlingar. Och det här avsnittet handlar inte om det, då skulle vi kunna prata 3 timmar. Goda handlingar man kan göra som folk kanske inte tänker på att det är en form av dyrkan. Du får belöning.
Exakt.
Men jag tänker, okej, nu kanske någon tänker, är det sant, wallah, jag vill vara driftig.
Exakt, jag vill bli driftig.
Idag, vad ska jag göra? Var ska man gå? Vart ska man börja? Vart ska man googla någonting? Vad är råden? Det är det som jag tror du vill säga.
Exakt.
Vad bör man till? Så att inte någon
blir driftig. Ni har sagt driftig många gånger.
Jag vill rädda hela världen och jag ska ändra hela Sverige och imorgon vi ska stoppa all kriminalitet. Vad är grejen? Vad ska man göra?
Det finns ju saker som man kan göra på individnivå. Mm. Och det har vi varit inne på lite innan, skolan, jobba, du vet, hjälp till med muslim. Jag vill väcka en grej faktiskt innan. För nu vi pratar om att vara driftig i samhället. Och jag, för mig det är lite mer specifikt, även om du ska bra för samhället, absolut. Och muslimer är oftast alltid en tillgång i samhället. Oavsett, de talar skatt, de jobbar och så vidare. Men jag vill att man ska tänka på att man kan vara en tillgång för muslimerna i samhället också. Och det här är fett viktigt. Och det finns en hadith faktiskt, jag läste den, så här, den påverkade mig. Och det var att man lam yahtamma bi umur al muslimina falaysa minhum.
Allah.
Att den som inte bryr sig om muslimernas angelägenheter är inte bland dem. Och det betyder inte, som vi alltid säger, han är inte muslim, men det betyder att det är en slags varning att man inte ska vara bara nonchalant. Exakt, man klandras för att man inte ska vara nonchalant. Muslimerna, det händer någonting med dem, du bryr dig inte, du klickar vidare, det har inte hänt någonting, en syster blev av med jobbet för att hon inte fick ha sjal,
det gäller inte mig.
Kastar det vidare, du vet, sen fastnar på kultur och nöje istället. Du vet. Det här är viktigt och jag vill väcka den här. Och alhamdulillah, jag ska vara ärlig, jag ska inte spela att muslimer bryr sig inte, de bryr sig väldigt mycket. Och det är fint att se många gånger.
Alhamdulillah.
Det märker man ofta när man gör insamlingar.
Precis.
Och saker och ting. Det går snabbt. Eller?
folk hinner inte uppdatera. Så det är väldigt fint att se. Och som sagt innan, man kan göra saker på individnivå och man kan göra saker på lite mer organisatoriska. På individnivå, det finns allt, alltså vad man än gör som tillför nytta till muslimerna, gör, varför inte? Och här, som jag alltid brukar säga, man kan inte vara bra på allt, men alla är bra på något, eller hur? Exakt. Man kan inte vara bra på allt, man kan inte bemästra allting, men alla kan någonting. Alla är duktiga på någonting. Jag har svårt att tro att ingen kan ingenting. Talanglös. Nej, det finns inte. Utan alla kan någonting. Så kolla vad du kan. Och kolla vad du är duktig på för att hjälpa till och bidra till muslimerna. Alltså, folk lägger också oftast fram exempel som att okay, men delta i läxhjälp, hjälp till i moskén, hjälp till i de här ideella föreningarna som finns i ditt område, lokala område och så vidare. Det handlar om att ha en lite kreativitet också. Och du'a. Att må Allah göra mig till en nyckel till khair. Och det finns faktiskt en jättefin hadith där profeten sallallahu alaihi wasallam säger
alaihi salatu wassalam
inna li hadhihi al-khaza'in mafatih, att de här skatterna, de har nycklar. Hör du med? Förlåt, inna li hadhihi al-khair khaza'in wa li hadhihi al-khaza'in mafatih, att de här goda skatterna, det finns nycklar. Och de här nycklarna, de här goda skatterna har khazain, de förvaras någonstans, man kan säga så.
Och skattkistor typ.
Exakt. Och skattkistorna har nycklar. Fatuba liman ja'alahu Allahu miftah al-khair 'ala yadihi. Så Allah. Vilken välgång, vilken framgång har den tjänaren som har fått nycklarna till de här skatterna. Och i en annan hadith, inna minan nasi mafatih lil khair maghaliq lish-shar. den är också jättefin. Att bland människorna är vissa människor som öppnar dörrarna till olika former av lycka. Khair, goda handlingar.
Goda saker. Good causes.
Och maghaliqa lishar. Och stänger dörrarna till ondska. Och tvärtom. Och innan mina näs. Mafatiha lishar maghaliqa lishar. Att vissa människor som öppnar dörren till ondska. Och stänger dörren till gott. Och här, det ger oss en fingervisning att om det finns någonting man kan göra som bidrar till samhället, som bidrar till muslimernas sak, som hjälper muslimerna, speciellt i ditt område. Och börja, du behöver inte börja jättestort. Många vill alltid göra, jag ska förändra världen.
Ja, jag ska till FN.
Jag ska till FN.
Nej, men du, vad är man säger? Agera, tänk globalt, agera lokalt.
Exakt. Många vill göra stora men, saker.
Det är inte heller, jag bara så att vi inte trycker ner någon.
Ah, nej,
det är inte heller fel att ha stora mål.
Absolut, ah.
Men ofta kan det bli att man flyger iväg.
Man ska börja någonstans.
Varför? För att just det här, när man tänker på såna här, att hjälpa till och vara behjälplig. Det finns två saker som är jätteviktiga. Det första är avsikten. Glöm aldrig bort att det här är en dyrkan. Så du måste ha korrekt avsikt att göra det här till Allah Azza wa Jalla. Som det nämns i versen, innama nut'imukum liwajhillah. Att när de rika matar de fattiga, som det nämns i surat al-Insan, så de säger att vi matar er endast för Allahs sak. Och vad säger, la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Vi vill inte ha varken tacksamhet eller någon belöning av er. Det här ska man ha åtanke.
Belöning
är tacksamhet. Det här ska man ha åtanke att när du gör såna här saker, kom ihåg avsikten, det är för Allah Azza wa Jal. Så även om det är så här, typ, ingen tackar dig, ingen uppskattar dig, du har gjort det här flera gånger och sen någon annan kom och han fick värsta responsen. Glöm inte att Allah ändå ser allt det här. Och du ska vara, du väntar din belöning hos Allah på domedagen, inte här bland människorna. Om belöning kommer bland människorna, absolut. Om folk börjar prata gott om dig, mashallah, du jobbar bra, du är en förebild i samhället och du hjälper till och du är en bra drivkraft i vårt område och så vidare. Absolut, det är inte det vi säger. Men man ska inte söka det. Det andra också är tålamod. Det här går hand i hand, som vi brukar säga med socialt arbete. Ibland du kan påbörja en grej, du kanske inte ser resultatet. Du kanske kommer med en idé. Och sen folk tar vid och som vid. Och sen du kanske har flyttat någon annanstans. Men sen din idé blev en organisation som blev en jättebra grej i den orten eller den staden eller vart den du var. Som blev en stor grej. Och du kom med idén. Så ibland man behöver tålamod. Och jag brukar alltid nämna exemplet av profeten Nuh alayhi salam. Som kallade sitt folk till islam i 950 år. Yani, det där då vi snackar tålamod. På riktigt. Att vänta 950 år för att göra en bra grej, göra en god sak, kalla folk till islam. Så ibland man behöver tålamod. Och de här sakerna egentligen går hand i hand. För att om du har korrekt avsikt, då är det oftast lätt att ha tålamod. För du vet att ingenting av det här går till spillo. Folk är oftast resultatorienterade. De vill bara se frukten av deras arbete. Men om du har korrekt avsikt, du vet att varenda steg, varenda sekund, varenda andetag kan bli en belöning från Allah Azza wa Jal för att du gör en god sak.
Jag gillar också att vissa bröder och systrar också, även när de till exempel väljer utbildning, så tänker de ibland också, förutom att det ska vara en utbildning, självklart man kan försörja sig på och så vidare, att hur kan jag gynna samhället, muslimerna, folk generellt, med min utbildning. Och det är en fin tanke. Och som inshallah, eller jag kanske har fel, men ger mer
belöning.
Absolut. Din avsikt.
Det viktiga är att först du ska klara av, alltså du ska känna att du gillar den här utbildningen, absolut. Men sen, absolut, att det där är en avsikt också, att man, vart behöver muslimerna mest idag? Vilket hål kan jag tappa till? Vart kan jag vara en pusselbit? För islam, bröder, det är en kollektiv religion. Det är inte här, som jag sa innan, du ska själv dyrka Allah i ditt lilla rum och sen khalas, salamu alaikum. Inget mer, nej. Kolla bara alla grejerna vi har. Alltså bönen, vi ber den i samling. Ramadan, vi fastar tillsammans. Sen tarawih på kvällarna. Hajj, muslimer, världen överkommer. Vi är en enda kropp som profeten
sallallahu alaihi wasallam
sa. Mathal al-mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim ka mathal al-jasad al-wahid. Att exemplet från muslimernas exempel i deras kärlek, i deras barmhärtighet, i deras såhär. Det är egentligen synonymer. Är som en enda kropp. Inishtaka minhu udhu tada'a lahu sa'iru al-jasadi bis-sahri wal-humma. Om en del av kroppen blir sjuk, så är resten av kroppen febrig och har ont. Är du med? Så muslimerna som en kropp. Och det här ser man i alla de här muslimska islamiska föreskrifterna och ritualerna och olika dyrkansmomenten vi gör att vi är en enda, alltså vi är en umma, vi är ett samfund.
Mm.
Och man ska aldrig glömma det där. Hatta zakat, jag nämnde de fem, fyra, tre av fem pelare. Den fjärde pelaren. Eller
zakat.
Vad gör man? Man ger från de rika, man tar från de rika och ger till de fattiga.
Mm.
Vi är en umma. Ingen ska gå hungrig medan den andra har 13 hus. Mm. Med 13 rum i varje hus. Det finns inte islam. Och någon ska gå hungrig och inte ha något. Hatta grannen.
Subhanallah. Även grannen.
Det finns en hadith.
Du säger att hatta är folk för så. Vi kanske inte
även,
förstår.
Nej.
Han sitter över och köter någonting.
Om du tillagar en gryta och så vidare. Ge lite av din granne. Så att han inte känner lukten och inte får smaka. För grytor det luktar, det kommer en doft. Och han är mashallah, grannen lagar jättemat idag. Och sen du har där ingenting.
Och faktiskt, jag till mig själv först och främst. Det är jättelätt hänt nu för tiden när man lever. Jag vill inte skylla på Sverige. Men det finns inte kanske en grannskapskultur i Sverige på samma sätt. Även om det faktiskt finns i vissa grannskap. Mm. Så här bland svenskar, det har varit man på ett annat sätt tar hand om sina grannar än kanske vad vi är vana vid här i våra områden. Men just att man har lite koll på sina grannar.
Exakt,
man återuppväcker det. Alltså det går att faktiskt knacka på sin grannes dörr och lämna över till exempel.
Och det är ofta, folk är lite så här skäms och du vet, man gör inte det här, men... Alltså, i vartenda fall oftast uppskattas det om du kommer med lite god saker och säger salam alaikum, dina grannar här, vi tänkte vi hade en liten fest, vi tänkte ge lite grejer här.
Precis.
Allt det här uppskattas. Sen kanske de inte uppskattar, de kanske inte äter det här, någon är allergik eller vad det kan vara, det här finns ju, men oftast man uppskattar gesten, absolut. Så,
jag tänker att också att det du sa, du pratade om nu en person som vill vara driftig och vill komma in i det här. Vart ska han börja någonstans?
Mm.
För jag känner att vi inte svarade riktigt.
Nej, jag hamnade lite.
Vi svarade inte riktigt på det. Jag tänker alltid att börja lokalt.
Mm.
Kolla först. Folk brukar skriva till mig. Ej, jag bygger moskéer. Jag vill hjälpa moskéer. Men vänta, har du själv en moské där du bor? Ja. Kolla om de behöver hjälp.
Mm.
Kanske de behöver städhjälp. Mm. Kanske de behöver ekonomisk hjälp.
Mm.
Kanske de behöver hjälp med någon översättning.
Mm.
Kolla först. Bygg upp först där du är. Kolla om det finns den möjligheten. Det finns ofta, i många förorter i alla fall, i många ställen, det finns föreningar som jobbar för olika syften. Och jag har ju, här i Järva, jag har varit delaktig. Jag är inte med i föreningarna, men bakom kulisserna är jag delaktig med ganska många föreningar. Och jag tycker att många av dem arbetar för bra saker.
Mm.
Och då kan man kanske kolla, okej, vad känner jag att jag passar in? Vad kan jag göra någon nytta? Och jag ser inte till folk nu, det är viktigt. Jag ser inte till folk att vara eldsjälar inom parentes. För det där är ett namn folk ibland sätter på andra och säger, åh, du är så duktig, du är en eldsjäl. Och så ska de jobba gratis och allt ska vara gratis.
Mm.
De bränner ut sig själva.
Mm.
Och jag tycker att de som styr föreningar har instanser, har vad de än må ha i olika platser. Anställer folk. Eller ger en slant. Eller... vad säger man? Alltså, det finns symbolsummor. Ge någonting.
Mm.
Inte bara förvänta sig hela tiden att folk ska arbeta gratis. För det här kommer bränna ut dem.
Mm.
Ja, och så har vi en hel bemanskap som försvinner på grund av att de blev utbrända.
Exakt.
Så det är mitt uppriktiga råd till folk. Att först kolla lokalt om det går. Kanske någon, han är duktig på IT. Han kan hjälpa väldigt många via sociala medier.
Mm.
Han ser att det finns vissa bröder och systrar. De har vissa konton. De ser inte bra ut. Eller det är vissa hemsidor. Det ser helt kaos ut. Okej, kanske han kan ta betalt. Det är inget fel. Jag vill säga att det är inget fel att göra det till ett jobb också.
Mm.
För det tar av hans tid.
Mm.
Utan jag vill bara väcka tanken att man ska faktiskt vara med i det här.
Mm.
Jag vill skapa den här mindseten. Ej bror, min bror, min syster där ute. Var med och bygg upp någonting fint.
Mm.
Inte bara sitta och säga att det finns problem. Och regeringen och alla där ute. Nej, vi kan göra någonting tillsammans också. Om alla lägger sitt, vad säger man? Om man alla drar sitt strå till stacken, då blir det någonting till slut. Men om alla ska säga någon annan ska fixa det, nej, då kommer det inte bli
ingen,
av. Eller att några ska fixa allt. Det kommer inte heller hända. Det går inte. Det är svårt. Jag är jätteför att man kollar lokalt först. Den som bor i ett ställe, kolla, okej, jag vill bekämpa det här. Okej, kolla innan du skapar en ny förening, kolla om det finns någon du kan samarbeta med. Och jag tycker inte om att folk ska ha den här prestige att nej, vi, det är vi som ligger bakom det, det är vi, me, myself and I. Det där måste bort. Mm. Det måste finnas ett samarbete. Mm. Kolla, okej, det finns redan en sån instans. Varför ska jag skaffa den? Mm. Ja, jag vill bara tjäna en massa pengar. Okej, då får jag kolla, vad hade jag för avsikt här? Mm. Och jag pratar nu till de som tror på Allah subhanahu wa ta'ala, de som tror på nästa liv, de som tror att man får belöning för saker och ting. Och det är mitt råd till bröder och systrar. Kolla vad du kan vara delaktig i. Och börja lokalt. Börja först i din familj. Mm. Kanske med bland dina vänner. Hur kan ni stärka er kärngrupp exempelvis? Mm. För att sen påverka andra.
Saker. Det finns ju, som du sa innan, hjälpa till i moskén. Kolla vad den lokala moskén behöver. Kolla vad de lokala föreningarna behöver. Kolla om det behövs till exempel läxhjälp. Många gånger finns det läxhjälp som är startade runt omkring i Sverige och i Stockholm också. Kan du hjälpa till där? Mm. Sen som jag sa innan, det handlar om att vara kreativ också. Kolla vad du kan och vad du är bra på och vad muslimerna behöver. Och sen försök lägga dig själv in i det här stora pusslet.
Precis.
Och sen, inget jobb är för stort och inget jobb är för litet. Mm. Jag vill ge lite exempel. Ali radiallahu anhu, vet ni vad han brukade göra? Och när han styrde muslimerna, när han var makthavare. Han brukade städa själv skatthuset, eller vad heter det? Beit al-Mal, som det på svenska. Där muslimerna förvarade pengarna. Han städade det istället. Okej. Okay. Och det var hans grej, han var duktig på det kanske, jag vet inte. Men han såg inte det heller för litet att göra något sånt där. Abu Bakr radiallahu anhu brukade gå och handla till kvinnorna som bodde i hans område för att hjälpa till. Uthman radiallahu anhu, han hade ganska mycket pengar. Så en dag profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Man yashtari bi'ru Roma falahu al-janna." Vem kan köpa till oss den här brunnen, Roma brunnen som det heter, så får han paradiset. Uthman gick och köpte den. Yani, kolla, de gör olika saker. Och inget jobb är för litet eller för stort. Utan det handlar om dig och vilken fath, vilken inspiration du får av Allah Azza wa Jalla att komma på någonting som gynnar muslimerna. Och inspiration, jag menar det språkliga, att du kommer på någonting. Och att Allah gör det till en nyckel till khair. Är du med? En nyckel till goda handlingar och gott. Det är egentligen allt som krävs. Och känner du att jag kan ingenting, gör dua att Allah
kan vara, allt från en shoutout alltså. Det behöver inte vara alltid du vet, om jag inte kan göra allt det där stora, jag gör ingenting. Det kan handla om ett fint ord. Det är det som finns också i hadisen, att man ska ge sadaqa. Och om du inte har, se ett gott ord. Ett gott ord, åtminstone.
Wallahi brother, hatta dua för de som är bra. Alltså att dua bi dhahr al-ghaib. Det finns en hadith om det.
Att be för de som gör det goda.
Dua för de som inte är med det. Alltså dua i personens frånvaro. Det finns en ängel som säger amin wa laka mithluhu. Att det finns en ängel när du gör en dua för en person som är frånvarande. Exempelvis, du är inte med oss just nu. Jag säger om Allah azza wa jalla stärka Karim och stabilisera han och göra han bra människa och så vidare. Det finns en ängel som säger till dig amin till din dua. Och säger walaka mithluhu, och för dig också. Samma dua. Så gör dua. Alltså, även om jag kan inte göra någonting, jag har inga pengar, jag har inget jobb, jag var keff i skolan och så vidare. Du kan alltid göra rifta upp händerna och säga och Allah, stärk dem som gör khair för den här umman. Stärk dem som gör goda handlingar och de som försöker hjälpa till i det här samfundet. Det kostar ingenting.
Och jag tänker, om man inte kan, åtminstone att man inte motarbetar och sprider den här dåliga energin som vi pratade om.
Ja, kan man inte göra gott så åtminstone sprid inte ondska eller sprid inte en dålig energi bland oss eller pessimism och andra.
Alltså, för det finns tyvärr det är minimum åtminstone om man inte känner att man har tid eller kapacitet att göra och alla har olika situationer. Subhanallah, vissa har kanske jättemycket, de känner kanske inte att de kan bidra med, men åtminstone att man inte sätter käppar i hjulet.
Hatta, jag tänker så här, jag tänker på en ny hadith faktiskt här nu, när du sa det där. Även om du känner att jag kan inte göra någonting just nu, ha avsikt att när du kan, du ska göra. För det belönas för det också. Det finns i hadithen att den som har avsikt att göra en god handling men inte gör det får belönas för det. Mm. Så du kan till och med belönas för en god avsikt till en handling du inte ens gör. Så det jag menar är att vägarna till khair, vägarna till gott och goda handlingar är väldigt många. Det handlar bara om att välja en och göra den.
Jag har alltid det där mottot som jag hörde från en sheikh. Han sa till en annan person ett råd. Att kun fa'ulul khair. Alltså, var en person som gör gott. Ja, den finns alltid med mig. Gör gott. Var inte med när det är dåligt och ondska sprids och synder sprids. Nej. Utan ta'awna ala al-birra wa taqwa. Samarbeta i godhet. I fromhet. Och Guds fruktan. Och inte i synd och annat. Att vi måste samarbeta i det goda. Och även om vi skulle se en av våra bröder och systrar som är driftig men gör fel. För att ibland Du vet, man vill göra massa saker, men det kanske är förbjudet. Man vet inte. Det kanske är någonting som enligt islam i alla fall inte är tillåtet. Eller någonting som anses vara någonting dåligt och liknande. Att man då ska kunna ha en genuin diskussion. Vi måste kunna prata. Inte så fort någon vill kritisera någon att det bara man är avundsjuk och man bara kritiserar. Nej, utan kritik är okej ibland. Om det görs på rätt sätt och på rätt plats. Och inte bara hej vilt hur som helst, man börjar kritisera folk. Men jag tycker att vi måste kunna vara också öppna för kritik. Och för diskussion. Inte för att ta bort någon eller ta ner någon, utan för att utveckla den personen. För att förbättra personen, stärka personen. För vi vill inte att folk ska bli så här, okej, nu alla kritiserar, aj, jag gör upp med det här. Så lägger man av. Nej, vart kan vi finjustera den här saken? Och fortsätta fram. För vi behöver, vi som vår umma community, som det är pusselbitar. Vi behöver varenda pusselbit. Vi behöver föräldrarna, vi behöver barnen. Vi behöver moskéerna. Nu till exempel, många moskéerna till exempel är, de styrs ju, de är ju, de som har öppnat dem och de som har styrt dem, ofta det är folk som inte är födda här. Vissa ibland har inte förstått riktigt, har haft problem med språket, haft problem med vissa saker i systemet och liknande. Och det är inte konstigt att det är så. Men hur länge ska vi som är födda här, eller vi som kommer till de här moskéerna, bara se på? Och bara, okej, det är så här det är. Nej, det är inte alls så här det är. Vi kan hjälpa till. Du som går, du är lärare, kan du inte bara öppna någon SFI-liknande grej här i moskén? Till folk, till de här ammosarna, till folk som styr, och kanske det finns någon imam eller liknande som man lär honom om språk. Och det finns hundratals saker att göra. Gör dua till Allah. Jag brukar göra själv också dua till Allah, att Allah ska öppna idéer för mig. Hjälpa mig med idéer. Så att jag ser visioner framför mig och kan arbeta för dem. För ibland kanske det är så att man inte ens tänker på det här. Man har fullt med pengar, man är jätterik, men tanken slog inte än. Jag borde betala, jag borde hjälpa vissa, vad heter det, moské med ekonomin. Eller jag borde hjälpa vissa personer som har ett problem. Tanken slog inte ens honom. Någon är superduktig i en viss sak, men tanken slog inte personen att man kunde utnyttja den här, det här han var duktig i, till någonting stort. Så självklart, det är så jag tänker, att jag känner så att folk tänker lokalt, och det är inte svårt att ta reda på vilka som arbetar lokalt, vad det finns för föreningar, vad det finns för ungdomsföreningar, vad folk gör där. Och det är mitt råd också till alla där ute, föreningar, att försöka samarbeta bättre och inte vara avundsjuka, att man inte är avundsjuk på varandra. För vi, många av oss jobbar för samma mål. Vi vill ha ett bättre samhälle, eller hur? Det handlar inte om vem som står i fronten för det. Även om någon kan vara bakom kulisserna. Det är så vi jobbar mycket. Jag sa det. Hur många föreningar är vi inte bakom kulisserna? Jag behöver inte stå i fronten alltid. Hej, ta en bild på mig. Vad är det? Det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är att vi har en bra grupp, jobbar rätt, kan ta emot kritik, kan ändra fel, kan förbättras, och sen försöker att hjälpa till.
Och det är den röda tråden jag tycker som vi har haft i hela avsnittet, är just det här, att man har rätt avsikt i det man gör. Och vi ber Allah azza wa jalla att göra oss
Allahumma amin.
Till gott. Jag känner att vi rundar av här. Vi har behandlat många olika saker, och självklart att vara en god kraft i samhället innefattar mycket, men vi har ändå täckt ganska många saker. Vi vill tacka er alla för att ni har lyssnat. Fortsätt dela, likea, subscriba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب